en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls.
Get my claps and steering wheel. Here.
Välkomna till Plattan i mattan mitt i juni, kära lyssnare. Det är den 14 juni när det här avsnittet kommer. Vi har inget race i ryggen. För senaste raceade så var det i Spanien och det var 2 veckor sedan. Men i helgen så är det race igen i Kanada på Circuit Gilles Villeneuve. Circuit de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuves racingbana i Montreal, Kanada. Och det här är en speciell bana, och i och med att det är en speciell bana som har namnet då av en av racingvärldens mest klassiska familjer. Kan man säga så? En klassisk racingfamilj, familjen Villeneuve.
Ja, men det kan man väl göra.
Det finns väl några stycken. Verstappen är väl en klassisk racingfamilj också.
Ja, Villeneuve är ju en klassisk racingfamilj, framförallt med pappa Gilles och sonen Jack. Och det är ju många som tror att Gilles Villeneuve faktiskt har vunnit en VM-titel och att Jack Villeneuve är då en av de få sönerna till en världsmästare som har vunnit en VM-titel. Men det har han ju inte, för Gilles är ju störst. Fast det är ingen VM-titel.
Och det är det här som är det intressanta. Att banan är döpt efter Gilles Villeneuve. Legendarisk Formel 1-ikon. Som aldrig har vunnit världsmästerskapet. Men det gjorde hans son, Jacques Villeneuve. Senare då, i en av de mest klassiska Formel 1-säsongerna genom alla tider. Men det som är intressant är ju att det är Gilles som är... ändå den största ikonen av dem på något sätt. Även fast Jack har vunnit ett VM, så är det Gilles som har på något sätt skrivit in sig med en större rubrik i historieböckerna. Jo, har jag förstått det rätt eller fel?
Det tycker jag du har förstått helt rätt. För att Gilles Villeneuve med sin Ferrari-bakgrund, han är en Ferrari-ikon. Jacques Villeneuve kom från IndyCar till, och som vinnare av Indy 500, in till Formel 1. Men han körde ju för Williams bland annat, men har ju inte nått den. Han hade väldigt tråkig avslutning på sin karriär. Han känns mer som en dagsslända i Formel 1-historien. När man pratar om det efterhand så är han nästan lite så här, ja, men det är skämtkillen. Han har ju gjort sig känd efter karriären genom att skriva kröniker och sånt, bland annat i nederländsk media, och han svingar rätt hejvilt. I år har han gjort sig känd för att han hoppat av ett samarbete i en annan racingserie, och det är mycket liksom konflikter och sånt där inblandat kring honom, vilket gör att han inte alls har samma gloria. Den har verkligen, det är snarare så här riktigt snehatt på honom.
Och just därför så ska vi då idag, det blir ett specialavsnitt om familjen Villeneuve och banan då som heter Gilles Villeneuve, där vi tänker gå igenom varför Gilles Villeneuve är liksom en av, ja, är han på en topp 10-lista en av de mest ikoniska Formel 1-förarna någonsin. Du hatar att rangordna.
Ja, men jag gillar ju inte att rangordna, för att det är så olika generationer och så olika bilar, reglementen och så olika förutsättningar när vi pratar om Formel 1 på det sättet. Men han är ju, utan att säga en... utan att sätta något märke på honom eller någon etikett, så är han ändå en av de större, och det är ett namn som vi minns med glädje än idag. Nu så är det ju så att jag hade ju noll koll egentligen på F1 när han körde hem sin första seger på 70-talet, för då var jag så himla liten, så att det, ja, glömt bort. Men det är ju ändå ett namn som har funnits med i racinghistorien mångt och mycket, och som man i efterhand har fått ta del av. Däremot Jacks karriär har jag ju följt, för när han kom till F1 så jobbade jag ju redan på Sportbladet.
Mm, men vi tar det här i, inför då, som en uppladdning inför Kanadas GP, så tar vi då familjen i rätt ordning. För det börjar med Gilles Villeneuve, en pytteliten person rent fysiskt som klassas som Kanadas första Formel 1-stjärna. För det har kommit några stycken ändå efter honom, men han var den första och han var den största.
Jag skulle säga att han fortfarande är den största, därför att efter honom följde hans son, och sen har vi haft lite, ja, vad ska vi prata om, Latifi och Strulovic här. Nej, det är liksom inte i närheten.
Nej, men de kom ändå i en tid där oavsett hur dålig man var, dålig man är, så blir man ändå en F1-stjärna trots att man är sist i fältet.
Jo, men ska man vara ärlig, så är ju den... Det mediehuset som vi båda arbetar på har ju ibland en tendens att kalla folk för stjärnor som knappt har stoppat in tårna i en allsvensk fotbollsmatch.
Men här finns det fog för att säga att det här är Kanadas största och första Formel 1-stjärna. Född 1950 i vad som kanske är världens finaste namn på stad eller by, Saint-Jean-sur-Richelieu i Quebec. En stad med 4000 invånare typ. En timme från banan som nu bär hans namn, Gilles Villeneuve, där han född och uppväxt. Och han började då med snöracing på snöskoter, för det är ju vintriga delar av Kanada. Och där började han då som proffs racea snöskoter.
Ja, men vi behöver ju inte tänka så himla långt tillbaka för att se kopplingen av snöracing och duktiga racerförare. Kenny Breck, Micke Häckinen, Ronny Pettersson.
Från de nordligare delarna av världen. Där snön,
Bottas. Ja.
Det gör ju att man liksom... Jag tänker att det är svårare att köra på snö än att köra på asfalt. Så man kanske blir skickligare på, tack vare det där då. Men han började med alltså snöracing på snöskoter i Quebec. Och sen via liksom pengarna som han tjänade på att vinna snöskoterrace, så finansierade han sin racingväg. Tog sig vidare till något som heter Formula Atlantic, som vi kommer komma in på fler gånger här, som var någon slags Formula Ford, Formula Atlantic, där han vann. Det är liksom, på den tiden var det största nordamerikanska motor, vad heter det, organisationen kanske är fel, men ja största nordamerikanska racingserien då kanske. Och det var både kanadensiska och amerikanska mästerskap, och han vann hela skiten där sin andra säsong, före en svensk som heter Bertil Roos, som också körde Formula Atlantic.
Ja, vi känner till honom som en av de 10 svenska förarna som kört Formel 1, fast han körde ju egentligen bara 2 varv på Anderstorp. Han är faktiskt mer känd, Bertil Roos, för sin racingskola som han hade i USA efteråt. Om jag är helt rätt uppdaterad, så finns det faktiskt fortfarande kvar.
Ja, det är alltid kul när man går igenom såna här gamla legendariska karriärer, och så är det andra namn som dyker upp på vägen. Och här var ett sånt. Bertil Roos kom liksom 2 i mästerskapet bakom Gilles Villeneuve, Formula Atlantic 76 då, Bertil Roos. 74 körde han, 2 varv på Anderstorp alltså. Sen var det då ett ganska intressant genombrott då för Gilles Villeneuve, som tog honom vidare till Formel 1. För att i det här Formula Atlantic så hade de ett stort race på en bana som heter Trois-Rivières, som är liksom av... Ja, nu vill du säga något.
Ja, men alltså dina franska uttal... Ja, de är ju betydligt bättre än mina. Jag blir alldeles, och jag som inte ens är speciellt förtjust i franska språket.
Je sais. Ja, men det är ju OS i Paris nästa sommar, va? Så man måste ju fräscha på franska uttalet. Jag har varit okej på franska. Jag har kört några Duolingo-vändor.
Duolingo-vändor?
Ja, jag gillar ju att vara i Paris också. Trois-Rivières. Där var det sista racet på den här säsongen, och det var liksom klimaxet på den här säsongen. Och då fick Villeneuve sitt genombrott, för att den här då racingorganisationen, de ville liksom göra storfest av det här racet som var i Kanada, och då hade de bjudit in Formel 1-förare, även fast det här var då en, liksom, en mycket mindre racing, även fast det var då nordamerikanska största racingorganisationen, så hade de bjudit in till storfest, och då hade de bjudit in James Hunt som den säsongen blev Formel 1-världsmästare, Alan Jones som också blev F1-mästare där, och sen lite fler Formel 1-stjärnor som också var med där. Och det börjar ju alltihopa med att Gilles Villeneuve körde ju skiten ur de andra liksom. Och James Hunt då var så liksom chockad över att se den här 26-åriga Gilles Villeneuve. Han var snabbast på träning, tog pole och spöade skiten ur Formel 1-förarna och liksom slog dem enkelt. Så James Hunt kommer då hem till Storbritannien och ravar på om den här lilla kanadensaren som körde som en dåre på den här kanadenska banan, och liksom tjatar till sig då ett test för Jill för McLaren då. Och så får han komma dit och testa för McLaren som James Hunt körde för. Och så inom ett år så får han göra F1-debut på Silverstone, där han får köra en tredje McLaren-bil. De hade två bilar, men då fixade de fram en tredje McLaren-bil för Gilles Villeneuve, som var gammal och trött, alltså bilen. Men ändå körde han den där lilla gamla bilen från nionde plats till fjärde plats. Alltså det såg ju kanon ut under det där racet, men sen blev det nog temperaturmätarfel och han fick inte gå i mål då som fyra som han hade kört sig till. Men han slutade elva. Gunnar Nilsson bakom Niki Lauda och Hunt var precis framför honom där. Då var det ännu mer svenskar. Av någon anledning då, så, alltså James Hunt var fortfarande imponerad och det var många så här som fick upp ögonen för Gilles Villeneuve. Så valde McLaren inte att signa honom, för dåvarande managern som hette Teddy Mayer, kanske Mayer eller Mayer, de trodde att Gilles Villeneuve skulle vara för dyr. Men det var väl kanske tur det, för att Ferrari fick upp ögonen för Gilles Villeneuve under den här tiden då, när de såg att han kom och körde den här gamla ruttna tredje McLaren-bilen. Så 77 så får Gilles Villeneuve köra två race för Ferrari när Niki Lauda drar. Och det här är en rätt sjuk start på F1-karriären då för lille Gilles Villeneuve. Första racet är på hemmabanan i Kanada då. Det tajmar väl in, det är väl så här, under den här tiden känns det som var mycket så här promotion, att här har vi en kanadensare, det ska vara ett hemmarace, här råkar vi få en plats över. Det passar väl rätt bra kanske.
Ja, men på den här tiden så var det ju också så att man kunde köpa sig en styrning på lite annat sätt än vad man kunde göra idag. Till exempel som vi Torsten Palm från Sverige som körde F1 på den här tiden. Han köpte via sin sponsor som då var en husvagnstillverkare två racehelger i Formel 1. Och så funkade det lite grann. Alltså, de här racen som vi hade på Anderstorp så körde det ju faktiskt flera svenskar, typ Bertil Roos då, som körde två varv. Så att det var ju likadant då i Kanada, så var det bra att ha en kanadensisk förare. Det är ju nu på senare år som griden har blivit mera statisk, eller låt säga de senaste 20 åren. Nu händer det ju ibland att man byter förare under säsong av någon anledning. Det kan ju vara som i Toro Rosso hette det då, och Alfa Tauri heter det nu i förhållande till Red Bull, att man byter plats på förare, eller att det är någon som har fått sparken av en eller annan anledning. Vi hade Kimi Räikkönen när han lämnade Lotus för några år sedan, att han hade plötsligt ont i ryggen och så lite sådana saker. Så kan det ju vara, men på den här tiden, om vi går tillbaka till 70-talet, så kunde man ju liksom köpa, men jag kör två race. Mm. Det pyntar jag för.
Lite Indy 500-stuk som man fortfarande kan göra genom att bara hoppa in och köra Indy 500 och sen hoppa ut ur den grejen kanske.
Ja, lite så. En himla krock. En olycksrisk tänkte jag faktiskt på i år under Indy 500. För många av dem som fick problem inför och under racet är ju faktiskt de som inte är så frekvent körandes i serien.
Ja, men han får köra i alla fall första racet där på hemmabanan, och då åker han på en oljefläck och sladdar omkring, tar sig ändå i mål där på där GP:t. Men sen då, andra racet, han kör ju alltså de två sista racen för då Ferrari, där han får komma in och köra bilen som heter Ferrari 312T2, klassisk bil. Men han kommer 12 i Kanada, körde bra, men sladdade på någon oljefläck och det skider sig lite. Men sen är det Japans GP som är liksom nästa, och det är sista racet den säsongen. Då på femte varvet kör han ihop med Ronny Pettersson. Villeneuves Ferrari, den flyger liksom upp i luften för att han kör på bakifrån och landar på ett gäng supportrar eller liksom åskådare som har tagit sig in på ett förbjudet område på banan där man inte får stå. Så hans Ferrari kommer flygande, det är hans andra race i Formel 1, och landar på de här åskådarna. En åskådare och en race marshal dör i Gilles Villeneuves andra F1-start. Sju skadas allvarligt. Han liksom landar på dem med sin bil i sitt andra race efter att ha liksom åkt upp på Ronnie Peterson där bakom. Det är rätt sjuk start på F1-karriären.
Ja, det är en mardrömstart.
Mm, det kan enkelt. Man verkligen säga. Han pratade om det där sen och sa liksom att han, alltså han lider såklart med dem, men att han inte kan känna något ansvar att det var hans fel, för att just att det var ett liksom område som var förbjudet att vara på av just de här farliga anledningarna. Men rätt sjukt, flyga upp i luften och landa på en människa som dör och sitta i den här bilen. Det var liksom hans start i Formel 1-cirkusen. Nog om den starten, för sen så är han ju då Ferrari-förare kommande säsong, och då är vi inne på 1978. Då blir han nia under sin första hela säsong i mästerskapet. Han avslutar då med det här racet på banan som heter Gilles Villeneuve. Circuit Gilles Villeneuve. Det blir hans första F1-seger. Och det här är alltså 78, och då är det kör han Ferrari, och Reutemann är den andra föraren.
Nej, men det som är intressant där som gör att det hänger ihop så fint, det är ju att det är faktiskt första gången som Kanadas GP körs på den här banan på Île de Notre Dame, som är en konstgjord ö byggd av det som man öste ur när man byggde tunnelbanan i Montreal till världsutställningen slutet av 60-talet, 67 eller någonting. Sen användes den
67 exakt var det.
67 exakt, titta där.
Ja, jag har skrivit upp.
Och så vänder vi på siffrorna så kommer vi till OS 76. Och då körde man ju rodd på den sjön som ligger på vid den här banan. Så att banan, första gången den dyker upp, så vinner han. Han är en av ett par förare som faktiskt tagit sin första seger just på den här banan, och sen har den bären hans namn sen dess. Vet du någon annan förare som har tagit sin första race där?
Ja, det är ju ett par stycken. Lewis Hamilton har vunnit där sitt första race, va? Och sen är det Daniel Ricciardo, men det är lite mer gamla klassiker också som har tagit sina första segrar på den där banan, va? Som är före modern tid kanske. Eller ja, det är väl modern tid också.
Terry Boutsen 1989, Sean Alesi 1995, Hamilton då 2007, race som man verkligen, verkligen kommer ihåg eftersom det var hans stenhårda kamp med Fernando Alonso den säsongen. Som är en sån här, det är ju en sån här...
En av 10 000 stenhårda kamper med Fernando Alonso mellan Hamilton och han.
Ja, men just den där säsongen, året 2007, är nästan värt ett eget avsnitt med deras stallfight det där året. Plus att det var en otroligt otäck olycka där Robert Kubica är inblandad. Och då vet jag att jag själv satt allt jag hade i halsen, tror jag, för det, jag trodde aldrig han skulle komma levande ur den bilen, den BMW Sauber som han kör där, när han kraschar så fruktansvärt illa. Men det gör han ju, men han får hoppa över ett race, vilket leder till Sebastian Vettels karriär som gick igenom i något tidigare tillfälle. Så där är hans debut.
Jag kan också lyssna på Förarnas väg, Sebastian Vettel. Det finns några sådana stora avsnitt att gå igenom nu och lyssna tillbaka på.
Och sen vinner faktiskt Robert Kubica i sin BMW Sauber 2008. Det är också en sån här som man minns,
alltså solskens historia kallas det.
Ja, men Sauber, det är det som är Alfa Romeo idag. Kan man tänka sig att en sån bil skulle gå in och ta en seger? Nej. Och sen Daniel Ricciardo 2014.
Är det coolt just att den är konstgjord, den där ön, och att den är byggd från att de byggde tunnelbanesystemet. De liksom skrapar ur all skit och när de bygger tunnlarna, så bara, vad ska vi göra av det här? Men hallå,
Vi bygger en ö.
Det är nästan som den här gamla skrönan om världens bästa bankrån genom alla tider. Känner du till den? Någonstans i Brasilien. Alltså, jag vet inte om det här är en sån vandringsstory eller om det är en sån klassisk YouTube-grej som har gått runt. Eller så är den helt sann. det var ett gäng liksom superingenjörer och ja då superbankrånare som i Brasilien någonstans gick ihop och självklart hade någon man on the inside, hade då en bank som de visste att de skulle råna där alla liksom pengar fanns. Det är väl snack om att det är liksom så här största bankrånet någonsin. Jag har inte kollat upp det här utan det är en vandringsstory som jag har fått till mig. Så antingen är den påhittad eller så är den helt sann. Jag väljer att tro att den är helt sann. De här supersmarta människorna köpte ett hus då, flera kilometer bort från banken, där de grävde. De hade ju liksom grävingenjörer. Och då för att göra något av all den här jorden som de liksom gräver runt, så öppnar de då en blomsterhandel i det här huset som de har köpt flera kilometer bort. Så under då ett års tid så säljer de jord och blommor i den här som undercover, samtidigt som de gräver den här tunneln till den här banken. På rätt bank holiday så kommer de in på rätt ställe, tömmer banken på alla miljarder, ja, vad det nu är för pengar, och sen är de borta, huset borta. Hittar de bara den här blomsteraffären där tunneln ledde till. Lång parallell till hur de byggde ön det här Circuit Gilles Villeneuve finns. Men så tänker jag i alla fall. Men det är coolt att det är på det sättet som banan är byggd. Och sen just det som du säger, historien med OS i Montreal och sådär. Det finns ju många minnesvärda lopp att gå igenom. Men vi måste hänga kvar i Gilles karriär och det här racet.
Absolut, gör vi det. Det var bara en liten passus där, för jag tycker inte någonstans att det passade ändå in så pass bra. För att den banan hade ju liksom inte det namnet, utan det hette ju Circuit El Notre Dame. Min franska är ju inte i närheten av din, det kan vi konstatera.
Det är 2+ i alla fall.
Ja, inte ens det tror jag. Men den är läcker. Det är en sån här bana där man känner en närhet till sporten på ett bra sätt. Men nu får du fortsätta.
Och populär bana bland förarna.
Oerhört populär.
Väldigt populär. Han vinner då det där racet och så avslutas den säsongen. Han gör, det är väl ingen liksom dundersäsong för honom. Hans första hela i Ferrari. Han blir 9 totalt. Sen kommer då nästa säsong, 79. Och då kommer det in en förare som heter, ett namn som är Jody Scheckter, som kommer in. Och han,
sydafrikan va?
Ja, exakt. Sydafrikan som vinner mästerskapet före Villeneuve i Ferrari med 4 poäng. Och där finns det en story om att Villeneuve hade haft möjlighet att vinna mästerskapet om han struntade i en teamorder på Italiens GP där han ledde, men fick teamorder om att släppa förbi Scheckter. Så han gick i mål bakom, torskade mästerskapet med 4 poäng. Men det här är liksom peak Gilles Villeneuve. Han blir aldrig världsmästare. Han vinner aldrig hela skiten, men det här är så nära han blir. Men han var ju liksom så populär bland tifosi.
Ja, men otroligt populär, och han är fortfarande oerhört populär som förare för det sättet han körde. Och han körde ju, det har vi hört hur du berättar här, han körde ju med, jag höll på att säga, livet som insats. Det kanske är väldigt illa att säga så egentligen, men
han kommer till det.
Men han kör ju, ja, det är så många minnesvärda, fantastiska avsnitt i hans karriär där han kör så fantastiskt bra. Han kör ju som en gud klädd i rött.
Det är många som har sagt liksom att han är den mest råtalang som har tagit sig till toppen. En av Enzo Ferraris personliga favoriter, som Enzo Ferrari, som har sagt liksom så här, när de presenterade mig för den här lilla kanadensaren, den här lilla minibit av nerver, så såg jag direkt fysiken som hos den stora Nuvolari, som är en annan gammal Ferrari.
Men alltså, nu har du sagt så många gånger att han är så himla liten. Hur liten var han?
Nej, vi får se. Någon får slå oss på fingrarna där. Men det där var Enzo Ferraris ord om att den här lilla kanadensaren, det var han själv som sa. Niki Lauda har sagt att Gilles var den perfekta föraren. Han var den största talangen av oss alla. Och sen är det många som pratar om just hans kontroll på bilen. Och när man kollar då på så här klassiska Gilles Villeneuve-moment, så var han liksom, han klarade av mycket skit som hände kring den här bilen. Ett är när han raceade på på Sandfort. Då får han punktering på vänster bakdäck, så att alltså man ser däcket åka av. Och då kör han hela racet runt in i depån igen på 3 hjul i hög fart. Det är inte så att han kör liksom långsamt i lugn, utan han racear för han vill ut på banan igen.
Men du, alltså, nu har jag varit tvungen att googla här, Filip.
Ja.
Ja, lilla man säger du. Han är 1,68.
Ja, men det är inte långt.
1,68. Nej, det är inte jättelångt, men tänk då hur lång Yuki Tsunoda eller Felipe Massa är.
Men de kallar vi också små.
Ja, 1,68. Jag var bara tvungen att försöka klura ut här när du säger med dina mått mätt så kan ju liten vara, herregud, du är 2 meter lång. Jag känner mig liten.
Ja, men nej. Om Enzo Ferrari säger den här lilla, lilla kanadensaren, då är det hans ord som jag citerar mer än mina egna, vad jag väljer att väga in.
Nej, jag var bara tvungen att kolla liksom.
Ja. Nej, men han blev ju populär för att han gjorde spektakulära grejer och han klarade av mycket skit. Det finns ju, det är framförallt om man söker på Gilles Villeneuve så får man framförallt en fight då mot René Arnoux på Dijon 79. Och det är många som hävdar så här, ett av de bästa battles någonsin, liksom när de två mot slutet kör om varann i varje kurva. Och Arnoux har ju snackat om det här också, om den här fighten med Villeneuve.
With René Arnoux second and Villeneuve go. Incredible. Villeneuve stood on everything, locked up his tires, got the line and he's back into second position on the last lap but one, and the French crowd aren't very...
Dernier tour pour Jabouille, alors est-ce que Arnoux va sortir? Oui, Arnoux attaque. Non, il n'arrivera pas, oui, car... Et Arnoux passe. Ils sont côte à côte. C'est incroyable. Arnoux va sortir. Ils sont fous. C'est de la folie ce dernier tour. Il se touche, Jacky mieux mieux. Attention Arnoux deuxième, c'est de la folie.
He's got second position, he's through, they bang wheels. He's off, and he's back again. René Arnoux off the circuit and back again, and he's, and now Villeneuve's in second position, and this is the last lap.
Ja, och sen är det här racet på Zandvoort där han på tre däck kör liksom, det ser ut som att det går i full fart, men han kör på tre däck så han åker på fälgen liksom. Där blir han dock övertalad i depån att nej, det går inte, men han själv var liksom astaggad på att köra vidare, men de får liksom tvinga honom kvar. Sen är det en träning på USAs GP 80 med rå mycket spöregn. Schecter, som då blev världsmästare, han har sagt att han typ sket på sig den där dagen för att det regnade så mycket, och han var helt säker på att han hade kört snabbast av alla. Och sen fick han då se Gilles Villeneuves tid och att Gilles var 11 sekunder snabbare än Schecter själv som vann VM.
11 sekunder
i regn.
11 sekunder i regn. Det är ju evighet.
I scared myself rigid that day. I thought I had to be the quickest. Then I saw Gilles' time and I still don't really understand how it was possible. 11 seconds. Vilket också talar för att han var bra på att köra i kaoset. Och sen är det ju nästan det roligaste är Kanada 81. När han kör ihop med en annan bil, så att hans framvinge, Gilles Villeneuve, den ställer sig liksom på tvären så att han inte kan se. Så framvingen ligger då över hela nosen, så han får luta sig åt sidan för att se. Och han ska då ta sig tillbaka till depån. Han kör då liksom ett helt varv i princip med den här vingen, men han kan banan så bra. Så han kör den i princip blint i högt tempo och försöker kolla lite på sidan när det passar för att köra tillbaka till depån innan den där framvingen då till slut lossnar. Och det var också en sån man tänker så här, ja, om en endplate på framvingen är lite lös nu och Magnusen vevas in och får svart flagg liksom. Det fick inte Villeneuve då, när hela nosen bara låg mitt för, så han inte kunde se, och det var också hela nosen. Men ja, där tar han sig in.
Det var en lite annan tid då kan vi säga än vad det är idag.
Oh, and look at that wing. Gilles Villeneuve's in real trouble. Gilles Villeneuve's front wing has gone right up in front of him now. I am sure he has to be black flagged. There is no way that they will allow Gilles Villeneuve to continue around this racetrack. Gilles' visibility now is almost nil, as you can imagine. That thing is only a matter of, I would say, 2 or 3 feet from his line of vision. And so therefore he's driving blind to a very large extent. Safety. And it's fallen off. It's fallen off. It went under his car. He's gone sideways. He's managed to collect it again through incredible car control.
Och här var han ju då. Nu har vi tagit oss till 82. Och det är då, som för flera andra av de mest ikoniska förarna, där det tog slut för Gilles Villeneuve på banan. I kvalet till Belgiens GP 82 på banan som heter Zolder.
Ja, det är i slutet av kvalet. 8 minuter kvar när han kommer runt en kurva. Och där kör Jochen Mass, som är betydligt mer långsam. Mass tänker sig släppa förbi Villeneuve. Går ur spår. Men Villeneuve väljer samma spår. Och han håller väl en 200-220 km i timmen. Bilen lyfter. Fronten flyger. Han flyger väl en 100 meter kanske.
Det ser helt sjukt ut när man ser det. Kameravinkeln, i och med att vi är 82. Det finns ju inte 100 kameravinklar. Man ser inte helt allt exakt, men man ser han komma precis utanför bild i vänster och ta sig in då. Hur han flyger verkligen. Han flyger upp. Alltså den här Mass skulle ju bara släppa förbi honom. Mm. Men han själv tänkte, ja men jag tar det här spåret i samma sekund.
Miscommunication. Ja. Så in i. Nej, och bilen snurrar ju vertikalt flera varv innan den landar på asfalten med nosen först. Han tappar hjälmen och säkerhetspersonalen gör ju naturligtvis hjärt- och lungräddning.
Det är sjukt också att det finns, det, man kan liksom se det. Man får klicka två gånger på YouTube för att så här, ja jag är medveten om att jag kommer se en dödskrasch här. Och då ser man hur han ligger livlös och de liksom, ja, pumpar på bröstkorgen och försöker blåsa liv i Gilles Villeneuve. Det är också så sjukt att han landar till slut efter den där flygturen, att han landar på asfalten och inte i gräset som han i princip har varit på hela vägen. Liksom. Han har varit på gräs där, sen till slut när han väl landar så är det just asfalt. Ja, och sen dog han ju på sjukhuset senare då. Och då var han ju liksom superstor, populär Ferrari-förare, jättepopulär i Formel 1-världen, jättepopulär hemma. I hemstaden sen under begravningen, hemstaden som sa, bara hade 4 000 invånare. Det kom 20 000 på Gilles Villeneuves begravning.
Ja, men han har ju, det kanske också är en av anledningarna till att han har blivit så ikonisk. Att han levde, raceade och dog på ungefär samma sätt. Det är ju som en, det går ju som en liten röd tråd genom hans karriär. Alltså det började med en oljefläck och sen ett race där hans bil flyger och landar uppe på personer, och det slutar med att han själv flyger också. Det är ju en otroligt sorglig historia.
Mm.
Men på något sätt också så hänger den ihop.
Han tar 6 F1-segrar, 13 podium, 101 poäng, kommer 2 i mästerskapet, 2 poles, 8 snabbaste varv. Och ja, vi kan väl avsluta med att lyssna på Enzo Ferrari när han snackar om Gilles Villeneuve, någon som också översätter hans italienska.
Costella, my past is scarred with grief.
Padre,
father,
madre,
mother,
fratello,
brother,
figlio,
son,
moglie,
wife.
La mia vita è piena di tristi ricordi.
My life is full of sad memories.
Vivo nel passato.
I look back and I see my loved ones. And among my loved ones I see the face of this great man.
Gilles Villeneuve.
Som sagt, det som är makabert här är ju, trots att han inte blev Formel 1-mästare, så kanske man ändå minns honom som en mästare.
Men lite så är det för många Ferrari-fans. Så var han ju en mästare som aldrig blev en mästare. Lite som Ronnie Peterson. Mm. Vi minns ju Ronnie Peterson som en mästare, fast han aldrig blev mästare. Och den här tiden för ju med sig någonting också. Alltså Ronnie Peterson gick ju bort 1978. Gilles Villeneuve omkommer 1982. Det är 4 år däremellan. Och det är ju under en del av Formel 1, en tid av Formel 1 som är, har en mörk historia, ett mörkt moln hängandes över sig. För det var väldigt många olyckor och flera av dem med dödlig utgång. Idag så, som tur är, så upplever vi ju inte motorsporten och framförallt inte Formel 1 på det sättet. Visst, det har skett, det sker fortfarande olyckor. Det har också skett dödsolyckor under 2000-talet. Men inte.
Men nu ser man också olyckor som borde bli dödsolyckor som inte blir det. Typ Jan Ujo och några andra som har voltat i de senaste åren.
Ja, jo, men så är det. Idag så lever vi inte med samma dödshot runt oss. En racerförare idag vet ju att det som han sysslar med är, kan vara farligt. Men under den här tiden, 70-talet, början av 80-talet, så var det ju inte bara farligt. Utan en Formel 1-förare visste ju faktiskt när de startade ett lopp att det inte var säkert att de ens gick i mål eller var vid liv när loppet var slut.
Mm. Ja, Gilles Villeneuve alltså.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och sen ska vi ta oss vidare då i Villeneuve-generationerna. Och innan vi kommer till världsmästaren Jacques Villeneuve så måste vi stanna vid Jacques Villeneuve först. För han hade en brorsa som hette Jacques Villeneuve.
Villeneuve hade en brorsa.
Och det är här som är intressant. Att för världsmästaren Jacques Villeneuve, han är Jacques junior. Men han är inte Jacques junior för att hans farsa heter Jacques, utan det är för att hans farsas brorsa hette Jack, som också körde racing, som gjorde samma liksom, ja, han gjorde absolut inte samma resa mot Formel 1-historien och ikonstatus, men han körde också snöracing som sin brorsa Gilles, och sen så debuterade han på den här Trois-Rivières, det här Grand Prix, kvalade sig till liksom tredje raden framför massa F1-förare, precis likadant. Och sen så, han körde det där loppet i Formula Atlantic eller vad det nu var. Och sen 92 så blev han särskilt uppmärksammad, och då tävlade han mot Jacques junior. Som alltså heter Jacques junior för att han är farbror till Jacques med samma namn. Då tävlade de. Sen gjorde han sig några försök i F1 tre gånger, blev did not qualify de tre gångerna. Men sen kommer vi då till Gilles Villeneuves son Jacques Villeneuve, som är Jacques junior. Och där har vi Kanadas första världsmästare. Och som du sa, känns lite som en dagslända ändå.
Ja, men han var ju verkligen upp som en sol. Och sen föll han väldigt hårt med ett magplask rätt ner i Atlanten.
Ja, det gick ju... Det var verkligen upp som en sol, för han kom och liksom han kom med buller och bång in i Formel 1.
Ja, men det är för att, ja, men så får man väl ändå säga att han är 10-11. 11 måste han vara, född 71, så alltså måste ha varit 11 när hans pappa gick bort. Så är han då klart medveten om vem hans pappa var, vad hans pappa har gjort. Farbror följer med honom på racing, och han startar den vägen.
De börjar köra go-kart ihop, farbrorn alltså, Jacques och Jacques junior.
Ja, och han kör lite olika. Han går liksom en klassisk väg mot någon slags motorsport och landar ju först i IndyCar. Mm. Det är ju där som man framförallt minns honom ifrån, och där gör han ju också succé egentligen.
Mm. Ja, alltså... vi ska ta oss till IndyCar. Vi vill bara ta, liksom uppväxten måste ju vara så jäkla speciell ändå. Växa upp som barn till en då Ferrari-ikon. Och sen då få se, jag vet inte om han såg det med egna ögon live, det kanske han gjorde. Men att få uppleva att bli av med sin pappa då, när man själv är 11 på racingbanan.
Ja, det finns ju Damon Hill. Även om hans pappa omkom i en flygolycka. Han har ju varit mycket väl medveten om hela vägen i sin karriär. Vem hans pappa var, Graham Hill, som ju är den enda förare faktiskt som har varit med Triple Crown of Motorsport, alltså Monaco GP, Indy 500.
Kanske förtjänar ett eget avsnitt också, va?
Så småningom, ja. Och Le Mans 60.
Ja, exakt. Morsan har i alla fall sagt att hon visste att Jack skulle köra Formel 1 när han var 5 år gammal, så visste hon om det här. Liksom.
Det berättade han då säkert också när han var 5 år gammal.
Ja, men... Ja. Ja, men sen från då, som det här från morsan berättat, att från att pappan dog så ändrades då, för Jack var liksom supermålmedveten om att han skulle bli racingförare, men att han fick en lite annan approach och liksom kunde visa lite så här rädslor för farorna och mindre intresse för motorsport då efter det där. Men sen ett par år senare så hade han ändå liksom så här, då frågade han så här, kan jag få bli racingförare? Och då svarade morsan, ja, om du blir bättre på de ämnena som du är sämst på i skolan. För morsan ville ju egentligen att han skulle, i och med att han hade liksom var uppväxt i race, med racinggenerna, så hon tänkte så här, ja, men han kan väl ändå bli en smart aerodynamic eller mechanical engineer eller vad det nu kan heta på franska. I början så fick han massa go-kart erbjudanden tack vare då farbrorn Jacques Villeneuve. Sen skulle han gå på racingskola där någonstans i Kanada. Morsan var så här, jag kan inte betala för det här helt och hållet. Så då började han jobba på något slags mekanikutbildningsprogram som han finansierade på det sättet. Men sen blev det den lite mer moderna vanliga vägen som vi känner till. Formula 3 med Prema, lite underserier. Han kom inte in med buller och bång i alla underserier innan F1 och Indycar som det var. Han körde F3 i Europa och så körde han i japanska F3. Där körde han för ett team som heter Toms.
Det känner vi igen.
Det känner vi igen, Anna. Varför då?
Marcus Ericsson körde i Japan för Toms under sin karriär.
Samma som Jacques Junior Villeneuve. Men sen slog han ju igenom på riktigt när det blev IndyCar. Jag har skrivit IndyCar / Indy / Kart för att det finns så många olika namn på det här så jag vet inte ens vilket vi ska ta, men alla fattar vad han körde i alla fall.
Amerikansk formelbilsracing, den högsta serien, typ-ish.
Exakt så, 94-95. Och här går han också i sin pappas fotspår genom att i sin debut i en av de största racingligorna krocka med en svensk i debuten. För han kör ihop med Lill-Lövis i sin IndyCar-debut. Det är ändå intressant att i debuten för Gill så kör han ihop med Ronnie Peterson och sonen Jack många år senare kör ihop med Lill-Lövis.
Ja, vi får prata med Stefan om det nästa gång vi snackar med honom.
Ja, sen är det lite mer krascher och sådär i början av IndyCar-karriären innan han i sitt första Indy 500 kvalar in som fyra och går i mål som tvåa första gången han ska köra det. Och det är ju impact att komma som debut och göra det.
Definitivt. Och grejen är ju att året efter så vinner han ju också Indy 500. Han är ju en av de där som fortfarande nämns ibland när det gäller motorsportens Triple Crown.
Ja. Året efter så vinner han alltså Indy 500 och hela mästerskapet genom att ta fyra segrar och sex stycken pole positions. Och sen bär det av till Formel 1 efter den där succésäsongen då. Och då är det så att Williams med en väldigt kraftfull Renault-motor ska ersätta David Coulthard som drar och då kommer Jacques Villeneuve in. Och det verkar som att Bernie Ecclestone hade ett finger med i spelet här för att det teamet som Jacques Villeneuve körde för i IndyCar som heter Team Green tror jag, de ville ha kvar honom där, men när han fick testa på Silverstone visserligen körde han inte kanon för att han var 2 sekunder sämre än Damon Hill som också körde då Williams, men sen så kom den gamle gode Frank Williams och ändå såg någonting i Jacques Villeneuve här. Och det var att han satte honom på testkörning nästan 10 000 kilometer på alla Europabanor. Och då fick han då 1996 lära sig banorna i ett dataspelssimuleringsprogram. Ändå otroligt 96, för jag kan tänka mig att då var simulatorer och liksom, det var kanske inte vad de är idag när man liksom har varenda millimeter och temperaturskillnad i asfalten på exakt korrekt sätt. 96, då skulle han lära sig Europabanorna.
Ja, men om du kommer ihåg det, om vi går tillbaka till det avsnittet som heter Pappas pengar, där vi snackade jättemycket om Lance Stroll bland annat och hans väg till Formel 1, så gjorde ju Williams en liknande satsning då för Lance Stroll som man gjorde för Villeneuve, och då tog man liksom lite inspiration av den här Villeneuve-lanseringen mot Formel 1, för man lyfte ju liksom honom då från Indy 500 som mästare för att ta sig in till Formel 1. Nu nämnde jag ju så att vi pratar om honom i det här med Triple Crown och motorsport. Han har ju faktiskt aldrig vunnit Monacos GP, men ibland så nämner man honom i samband med det ändå, därför att vissa kallar Triple Crown för VM i Formel 1. Mm. Och Indy 500. Ja. Men så han, alltså man byggde ju,
det är ju bra
konceptet där kring,
ja, exakt,
honom.
Det är ju rätt bra PR att både vara Indy-mästare och Gilles Villeneuves son. med det namnet.
Ja, och sen så kommer han där och till F1 med liksom ett tokblonderat hår. Alltså det är så blonderat som man undrar om det finns någonting kvar, och att han idag faktiskt skallig, nästan som man i efterhand funderar om man blonderar lite för hårt.
Mm. Ja, det är riktigt som boyband look, NSYNC och Backstreet Boys 1996. Det var den looken han kom med, så han var ju liksom en popstar bara by the looks av him. Men han kommer då, liksom, han får köra de här 10 000 kilometerna på de här Europabanorna innan han 96 ska köra för Williams. Och Damon Hill, han vinner typ allt, och det Hill inte vinner, vinner Villeneuve ungefär då. Väldigt slarvigt beskrivet.
Yes, så det som man slås av den här säsongen 96 är ju att han faktiskt står på prispallen i sin debut. Det är inte många F1-förare som har gjort det i modern tid. Faktiskt. Kevin Magnussen är en, Lewis Hamilton är en annan.
Ja, exakt. Där 96, Hill vinner västerskapet före Villeneuve och Schumacher. Men,
ganska som... klassisk pallen då.
Alltså Hill, Villeneuve, Schumacher.
Hill, ja. Villeneuve, Schumacher. Graham Hill, son. Gill, Villeneuve, son. Och nu, sen är det liksom...
Mick Schumachers pappa.
Mick Schumachers pappa. Nej, men alltså Schumacher, det är ändå coola namn.
Ja, alltså den här tiden. Och vi ska komma till det, för nästa säsong... det känns som att det är peak Formel 1 nästan. Men han kör bra där. Han blir den första rookien, som du säger. Han blir den första rookien att vinna 4 Grand Prix. Första att bli tvåa i mästerskapet som rookie någonsin. Han tar pole i sitt första GP-kval som den tredje någonsin att göra det i sin första start. Och det är liksom 96-säsongen. Jag ska säga det. 96-säsongen. Ja, han blir tvåa i mästerskapet, tar 78 poäng. Det är ett par segrar, och Damon Hill är ju den som tar de andra. Men sen kommer vi då till kanske den bästa Formel 1-säsongen någonsin, 1997.
Alltså den är ju cool. Jag tycker ju att säsongen 76 mellan Lauda och Hunt är fantastisk. Jag tycker också att säsongen 2021 mellan Hamilton och Verstappen är fantastisk. Jag tycker också säsongerna...
Fan vad jag ser fram emot att när det är 2039 att kunna blicka tillbaka till att komma ihåg säsongen 2021. För den kommer vara så jävla mycket mer legendarisk då än vad den är nu.
Ja, men sen så tänker jag också på säsongerna 98 och 99 med Häkkinen och Schumacher. Men den här 97 är ju speciell, för att det man ska komma ihåg från andra sidan då, när man sitter med då Williams och Villeneuve som är deras nya stora stjärna. Williams har vunnit redan i 96 också. På andra sidan sitter då Michael Schumacher som kör för Ferrari. Han har vunnit 2 VM-titlar tillsammans med Benetton, blivit utskrattad i depån som någon slags t-shirt-försäljare, bestämt sig för att gå till Ferrari för att upprätta Ferraris... ja, legacy egentligen. I sitt team så har han då Ross Brawn, han har Sean Todd, han har Nigel Stefani och han har Rory Byrne. Det är liksom kärnan i det här gänget. Och de ska då 96-97 börja komma någonstans. I efterhand vet vi att det tog ända fram till år 2000 som de faktiskt vann någonting. Men vi ska veta här att det byggs ju upp någonting här mellan privatteamet Williams, som då är grymma, och Ferrari som väntar på någonting och vill någonting. Och det måste man ha med sig in, för det är ju, den här säsongen handlar ju egentligen om så mycket mer än bara Schumacher mot Villeneuve. Den handlar om det klassiska gamla teamet Ferrari som varit med sen urminnes tider, sen 1950, som är ett landslag, och privatteamet Williams.
Sir Frank Williams. Ja, men det är ju ändå kampen Villeneuve Schumacher som, ja, men, när man kollar på highlights. Ja, men
jag menar att den kampen byggs ju upp av allt det här runt omkring. För hade man isolerat de två så hade det varit en kamp så. Men det runt omkring gör ju att det blir typ 7 gånger större än så.
Ja, exakt. För Hill, han drar till Arrows och då blir Villeneuve första stolen. In kommer klassiska namnet som jag blev så jävla glad av att se när jag gjorde min research här. Heinz Harald Frentzen. Alltså det är ett av de bästa namnen i Formel 1-historien. Heinz Harald Frentzen. Du på tyska, hur säger du?
Heinz Harald Frentzen.
Så ja, tack.
Men du, det är lite roligt med det. När du bara blåser upp Heinz Harald. Nu har jag en annan helt off-historia med den här storyn. Ja. Vet du vem Heinz Harald Frenzen var tillsammans med?
Självklart inte.
Flickvännen. Hon heter idag Corinna Schumacher.
Är det sant?
Ja.
Wow. Här kommer du med F1 slisk igen. Det var någon annan gång du körde. Det var på Verstappen avsnittet när du snackade om...
Någon gång
du drog
så.
Upp Verstappen slisket. Aha. Så Heinz Harald var alltså ihop med Michael Schumachers...
Mick Schumachers mamma.
Ja. Blev hon stulen på samma sätt som att Schumacher kom och blev bättre än Heinz Harald och så tog han både styrning och fru. Likt Verstappen gjorde med Kvyat.
Ja, Piqueja som var ihop med Kvyat.
Ja.
Jag kan inte riktigt exakt svara på hur deras relation kom eller gick.
Nej, bra,
och var den tog slut.
Bra,
men jag vet
i alla fall
att det var så. Sen kan det ju ha varit en stund senare eller tidigare som de var ihop. Jag har icke koll. Men jag vet att hon i början av 90-talet så var Corinna Schumacher ihop med Heinz Harald Frenzen.
Otroligt. Så det kunde, bli andra barn som körde F1?
Det vet jag inte, men...
Har du någon mer info på Heinz Harald och Corinna? Blev de snodde Schumacher Heinz Haralds tjej, eller liksom, var det vänsterprassel och snedsegling, eller hur gick det till?
Det verkar vara en om det nu var en skandalskytte så något rätt snyggt, alltså. Men det finns, om man går tillbaka, så finns det bilder på Corinna och Heinz Harald från slutet av 80-talet, början av 90-talet, och det verkar som att de gjorde slut någon gång i mars 91, och rätt kvickt blev hon ihop med Michael Schumacher, och det verkar väl som mest att tyda på då att hon och Michael, hon lärde känna Michael Schumacher via Heinz Harald Frenzen. Men nu ska vi tillbaka till F1. Det här var ju bara lite snedsprång där.
Plattan i mattan, se och hör versionen. Ja, det är inte så dumt ändå. Skvallerpim. Plattan i mattan, skvaller. Ja, kul ändå. Ja, då 97, säsongen där Heinz Harald kämpar för sin gamla kärlek. Det här behöver vi inte verifiera, utan det här är gammalt skvaller som vi hör. Nu skiter vi i kärleken. För den här säsongen är tillräckligt sjuk ändå, för att den behöver inte kryddas med otrohetsaffärer och kamper om tyska prinsessor. För den här säsongen tävlar Jacques Villeneuve mot Michael Schumacher, och de vinner.
Michael.
De turas om att vinna och ta polo och fast slap i alla race typ. Summa summarum av den här säsongen, det är ju hur många kamper som helst under den här säsongen. Men allting liksom landar i Japans GP, som är näst sista racet. Ja, jag vet, jag ser att du skakar på huvudet här, för att du vet att det är sista racet. Men den här säsongens klimax är så jäkla sjuk. Och jag tror, när jag nu har gått igenom det här, att det här är liksom mina första... Eller, det här tror jag är anledningen till att jag gillar F1 nu. För att jag 97 upplevde det här som mina första liksom motorsportminnen på TV. Förutom att liksom köra Colin McRae Rally och Toka 2 på PC.
Så jag jobbade ju här då.
Ja, och jag var 8.
Va?
Ja, jag var 8 här. Men jag minns det på TV att just de här, Heinz Harald Frenzen, Jacques Villeneuve, för jag kommer ihåg, min brorsa höll på Jacques Villeneuve av någon jävla anledning. Han brydde sig inte om Formel 1 mer än vad jag gjorde då. Vi var liksom 7 och 10. Men något slags minne av att det här satt vi och kollade på.
Jarko, du vet, våran fantastiska redigerare, han hatade ju Michael Schumacher över allting. Alltså, du vet, det bara slog så här i ögonen just de här åren. De här, och sen ska vi inte prata om de två åren som följer efter sen med...
Jo, det ska
Mika
vi.
Häkkinen.
Det ska väl någon gång när det är förarnas väg, Mika Häkkinen. Men nu så kommer vi, alltså alla vet inte, men det som händer är att det är ett supermegaklimax i sista racet mellan Jacques Villeneuve och Schumacher. Men... i skymundan så har vi Japans GP som är det näst sista racet. Och där kan Villeneuve ta hem det om han tar fler poäng än Schumacher. Men, alltså han kan bli världsmästare där och då i Japans GP med 2 race kvar då. Men han diskas, och inte för något han gör i racet, utan för att han gör 2 omkörningar på träning under gul flagg. Så han liksom... De lämnar in en protest eller en överklagan mot att han gör de här omkörningarna på träning, inte kval, inte race. Han får ändå köra racet, medan den här liksom protesten, eller medan den överklagas, den här grejen att han ska diskas då. Så han tillåts köra racet, blir femma, men diskas ändå efter att han har kört racet. Vilket är helt otroligt bara där. För hade han liksom styrt upp det där ordentligt, så hade han kunnat bli världsmästare. Men istället så landade det då i det sista racet.
Ja, men då har vi ju mormors buss igen, va?
Ja, men det är ändå otroligt att det är på träning. Det är en sak att klanta sig på race eller liksom vara överila och göra liksom, ja, överaggressiva saker.
Är det inte signifikativt för familjen Villeneuve på något sätt ändå?
Vad menar du?
Ja, men att det går ibland lite väl fort. Och inte alltid helt övertänkt.
Ja.
Ska man köra på tre hjul eller inte?
Absolut, så är det. Men det som det då leder till, att det blir ett ännu större klimax, eftersom att det är rå mega crescendo, eftersom att det ska avgöras på sista. Det är ju det enda som är mäktigare än att avgöra i näst sista, är att avgöra att det ska avgöras i det sista racet. Och då är vi nu på Europas Grand Prix, Circuito de Jerez, 26 oktober 1997. Williams är redan klara konstruktörsmästerskapet. Och efter Japans GP så har Schumacher 78 poäng och Villeneuve 77 poäng.
Det är lite Hamilton-Verstappen, fast ännu värre. För här slår ju, alltså det här är någonting, alltså tycker man att no Michael no är häftigt, så ja.
Ja, you're in for a treat här allihopa, för att det här är den sjukaste helgen någonsin.
Ja, men grejen är att när jag fick ditt meddelande igår när du hade läst igenom det, så tänkte jag, men herregud, har du inte fattat?
Jo, men det blev liksom tidsmaskin för mig. För att det här är mina absolut första Formel 1-minnen. Att, så här, 96, 95, 94, jag minns ingenting. 97 är det första minnena jag har av motorsport på tv. Och alltså Formel 1 då, när det gick på fyran. Med den mest klassiska grafiken och så vidare. Och att därför blev det multiplicerat med pi för mig när jag då fick gå igenom det här igen, för att man minns väl inte de absolut bästa storylinesen när man är 8 år gammal och liksom vill göra allt som finns i hela världen, men att det här var det första jag fick från Formel 1. Jag låg väl på golvet i Katrineholm på Mogentorpsgatan och glodde på våra gamla 20-tums tjock-tv som man var tvungen att byta där framme liksom. Och det var det här jag fick. Jag fick liksom det här superdramat. Och även fast jag kanske inte fattade då, så var det ju anledningen till att det var liksom fröet som alltid fanns där, som såddes på sen nu de senare åren när jag hade dragits in i det igen. Låt oss ta oss till vad fan som hände här nu. För Schumacher vinner hela skiten om han går i mål före Villeneuve. Och redan före det här racet så har du Williams och Villeneuve börjat liksom i media prata om att så här, ja, vi måste komma ihåg vad som hände när Schumacher vann sin första titel 94 och Damon Hill, minns du det, Anna? När Schumacher deliberately körde på Damon Hill för att ta hem alltihopa själv. Och för Villeneuve och Williams visste ju att om bara Schumacher tar ut Villeneuve så vinner Schumacher. Är det kamp mellan dem och båda kraschar så vinner Schumacher hela mästerskapet.
Ja, och i de här åren är ju några av de svartare i Schumachers karriär, för att han har ju inte materialet att nå dit han vill, och då försöker han med alla möjliga andra vägar som ibland inte bara är felaktiga utan även farliga.
Mm. Och de här mindgamesen då som Villeneuve börjar med intervjuer, de pratar innan så här, ja, vi måste komma ihåg att vi vinner, Schumacher och Ferrari, de vinner ju på att ta ut mig, vi måste komma ihåg vad som hände 94, jag vill bara att alla ska veta om vad förutsättningarna är. Och sen redan på träningen så höll Eddie Irvine då, som var andra förare i Ferrari, höll på och liksom blockade Villeneuve på träningen i Williams-bilen. Sen kommer vi till kvalet, och då är det så här, varje förare fick köra 12 varv med tidtagning, och så valde man snabbaste tiden, och det skulle bestämma startpositionen i racet. Det var en annan typ av kvalificering än vad vi har idag. Och då var det liksom, då stoltserar man med sitt tag Heuer tidtagningssystem som var så himla noggranna på tusendels sekund. Vi är fortfarande liksom 1997 här. Och då i slutet av kvalet så hade de tre snabbaste förarna på tusendelen exakt samma tid. Tre bilar som körde i mål på den här banan på 1:21.072. Först är Jacques Villeneuve med att sätta den tiden. 14 minuter senare kommer Schumacher ut med samma tid. Och 9 minuter senare kommer Heinz Harald och också sätter 1:27.072. Vilket är helt jävla sanslöst. På tusendelen samma tid.
Mm.
Det är otroligt i kvalet. Så de här tre bilarna då kvalar in på exakt samma tid i det sista racet som ska avgöra säsongen som står mellan Schumacher och Villeneuve.
Då gäller det att man satt tiden först ju. För den som har satt tiden först får då pole position.
Det var så reglerna var vid den tiden, ja. Vilket ledde till att Villeneuve fick pole position, Schumacher tvåa, Heinz Harald trea. Och om då kvalet var dramatiskt så kommer vi då till racet. Villeneuve längst fram. Det har kommit liksom, kom filmer efteråt om att det kom ut någon blå vätska ur Villeneuves Williams där precis innan start. Påstår att det inte påverkade bilen. Men Villeneuve gör en dålig start. Tappar ledningen till Schumacher direkt. Och även Heinz Harald kör förbi. Mardrömstart. Sen så har då Williams-teamet lite så här, ja, taktiskt dilemma, men de väljer ändå att de måste ju attackera Schumacher. Så efter 8 varv så teamordrar de förbi Villeneuve så att han får vara den som attackerar Schumacher. Sen pågår det här racet och de ganska snabbt börjar varva bilar när Schumacher är i ledning och Villeneuve jagar. Så då är det en Sauber-bil som då kör med Ferrari-motor som ligger längst bak. Som då har liksom, när de börjar varva, Schumacher och Villeneuve börjar varva upp mot, ja men när de har kört 40 varv typ. Så släpper de ju såklart förbi Schumacher. Men den här Sauberbilen börjar blocka Villeneuve trots att den måste släppa förbi.
Ja, men det där är ju ett känt problem. Är man motorkund så får man ju anpassa sig efter vad storteamet tycker.
Mm, mm.
Det har vi diskuterat många gånger när vi varit framförallt Alfa Tauri och Red Bull.
Mm. Ja, och i det här läget så var det precis sån. Villeneuve borde egentligen bli förbisläppt, men han blev liksom, här gjorde Ferrari allt vad de kunde. Sista racet på säsongen, återigen, Schumacher ska vinna det här för Ferrari liksom. Och den här föraren i Sauberbilen, han har erkänt sen att han tvingades av Ferrari att blocka Villeneuve för att de hotade med så här, ja men du inte gör det, då blir jag av med styrningen om du inte bromsar in Jacques. Sen är vi på varv 47. Det är 2 varv efter att Villeneuve precis har gått in och bytt till fräscha däck. Så han har spanat på en kurva där han har liksom varit uppe och nosat på en omkörning flera gånger, men Schumacher har lyckats stänga till. Men här kommer han på fräscha däck och han vet om här att om han tar den här kurvan och är först längst fram så kommer han få köra förbi Schumacher. Så han har en perfekt slipstream, går på insidan av Schumacher i den här skarpa högerkurvan. Schumacher upptäcker det här, att Villeneuve kommer, och då vet han att där ser han liksom hela världsmästartiteln glida honom ur racinghandskarna.
Ja, men alltså, någonstans så förstår man ju Ferraris desperation också. De har liksom inte vunnit en VM-titel sedan 79.
Det är ju... Och de är på sista racet och det enda han behöver göra,
ja,
är att köra Villeneuve av banan.
Ja, och det är år 97. Det är väldigt länge med Ferrari mot mätt. Tar vi det till dagens F1 så finns det ju antydningar till en desperation hos Ferrari nu igen efter olika byten av chefer och så vidare, och vi har nu Fred Vasseur som ska försöka få ordning på någonting, och det är mer och mer och mer frustration i teamet och de är ju inte i närheten av någonting. Hur hade det sett ut om vi hade haft
Leclerc och Verstappen i sista racet för säsongen, ja, eller Ferrari i ledning?
Ännu värre, Sainz och Verstappen. Exempelvis. Sainz, Leclerc har ju också horn under hjälmen, men ibland så undrar jag om inte Sainz horn är något högre. Jag vet inte.
Ja, men i alla fall, sista racet och det står mellan Ferrari som ska bryta den här långa, långa, långa torkan av titel dryness. Villeneuve kör förbi Schumacher. Schumacher ser det här. Och man ser då på de här bilderna hur han en gång svänger höger, tänker en millisekund till och sen drar han ratten allt vad han pallar och kör in sitt högerframdäck i Villeneuves vänstra sida. I hopp då om att träffa däcket, ta ut Villeneuve och sig själv, det vill säga båda bilarna, ingen av bilarna går i mål, titeln till Schumacher. Där det leder till är att Schumacher själv fastnar ut i gruset och den legendariska kommenteringen: "That didn't work, Michael. You hit the wrong part of it, my friend, Martin Brundle."
And the world championship battle is on at the front.
Well, again, Michael Schumacher very slow, 125.9 on that last lap. I wonder if he's got something like a slow puncture or some kind of gear shift problem, because Villeneuve is all over him. Look, he's going through.
Oh,
yes.
No.
I don't think.
Out goes Michael Schumacher.
That didn't work. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of him, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem.
Because out of the race goes Michael Schumacher. He retires on lap 48.
He did hit, his rear wheel did hit Villeneuve's rear wheel. Villeneuve may have a slow puncture. He may have some suspension damage. He's 5 seconds off the pace at the moment. This championship is still not decided. Now watch. He takes a dive up the inside. He put himself in a position we talked about not to give Michael a chance. Michael realizes, look, Villeneuve's on the track. Michael hits him. We can't see the contact there from that camera angle, obviously. Now we're going to see it. Now we're going to see from Michael Schumacher's car. Villeneuve, watch him slice up the inside. Now watch his hands. Does Schumi turn in? Well, he's turning into the corner, but his rear wheel may have just done enough damage to knock Villeneuve's car out of the race.
Det är just den här, att man ser i en millisekund att Schumacher hinner tänka, ska jag göra det? Nej, jag måste fan göra det. Det här är absolut sista chansen. Men Schumacher fastnar då i gruset till vänster. Alla stewards kommer ut så här: kan du backa? Kan du köra fram? Och så vinkar de av Schumacher. Villeneuve klarar sig mirakulöst ändå. Och då tänker man så här: nu är det klart för Schumacher ute. Villeneuve är kvar på banan. Nu är det väl bara liksom att cruisa i mål för Villeneuve. Men nej, de märker direkt att bilen börjar tappa i prestanda för att batteriet har fått sig en smäll. Och Villeneuve vet att tar jag bara en poäng nu, han måste köra i mål på poängen, så vinner han världsmästartiteln. Och han leder, men det finns ändå 2 stycken McLaren-Mercedes-bilar bakom, med Mika Häkkinen och David Coulthard, som liksom vill köra om poäng. De är där och hotar honom. Så Villeneuve måste ju då, han har pratat om det här själv, Villeneuve, att han visste att jag behöver inte fightas med dem överhuvudtaget, de kan jättelätt få vinna över mig. Men just när man kör i de här hastigheterna och så är det otydligheter, för att Häkkinen och Coulthard, de var också osäkra på hur fan ska vi bete oss här nu. De var också osäkra på, är det så att Villeneuve vinner titeln om han bara tar poäng? Och just att de inte visste då om Villeneuve ville racea mot dem eller om han ville släppa dem. Och just den osäkerheten, när 2 förare i de här hastigheterna inte vet vilken hierarki som gäller, så kan det bli på samma sätt som Villeneuve den äldre och under den här kvalificeringen då, när den ena går ur spår för att släppa förbi. Så tänker båda på samma sätt, så kan det smälla, och då hade det varit kört för Villeneuve ändå. Han tappar fart, men till slut så han släpper både Häkkinen och Coulthard och går i mål som 3:a. Sen är det lite mer hullabaloo med Heinz Harald som går in i liksom, han går in i depån och åker till fel stall för att han är liksom så här excited, så jävla uppspelt över allt som händer där med Schumacher som har gått i gruset och att han ska in där. Men så avslutas det i alla fall, och där blir han den första kanadensiska Formel 1-mästaren Jacques Villeneuve junior.
Ja, det man ska komma ihåg där också är att han sitter nervös. Ja, på den tiden var det ju inte så att det var väl inte så att det var 10 stycken som fick poäng på den tiden. Det var inte alls lika många poäng i VM-sammandraget som vad det är idag. Idag får ju en seger, får ju liksom 25 poäng. Det var ju inte i närheten.
10 för att vinna då kanske?
Jag tror att det var 10 för att vinna.
Och sen var det de 6 eller 8 första som fick poäng. Så här var det. Man fick, om man kom 1 så fick man 10 poäng, kom man 2 fick man 6, 3 fick man 4, 4 fick 3, 5, 2, 1. Så de 6 första, så han var väl tvungen att komma topp 6, ta en poäng på en sjätte plats för att ta poäng.
Ja, och då är det ju så att man kan ju naturligtvis bli nervös om man ska släppa förbi två. Om man tror att bilen för plötsligt så rasar man ju i fältet här. Det är ju liksom inga jättepoäng du handlar om.
Och just att de märkte att batteriet tappade i prestanda och han körde liksom ett par sekunder långsammare per varv, men det räckte med en poäng att komma in. Och kollar man då sen, för då tänker man ju så här, ja okej, det skiljer en poäng inför det här. Villeneuve vann väl, Schumacher kom väl tvåa. Men kollar man på hur världsmästerskapet slutade så finns inte Michael Schumacher med. Han diskades från hela säsongen för det här försöket att köra Villeneuve av banan. Så han kom inte tvåa, han kom inte trea. Han kom sist, heldiskad, alla resultat förgäves.
Ja, samtidigt så tror jag någonstans att där visade ju Formel 1-domarna och Formel 1 vem det är som bestämmer och var ju väldigt tydlig med vad som gäller. Och även om Michael Schumacher har fått poängavdrag efter det för lite tveksamheter, så rensar han ju verkligen upp i sin körning efter det här. För den här typen av incidenter som 96-97 har vi inte varit med om på samma nivå efter det, även om man inte alltid var den schysstaste killen i startfältet.
Jag rekommenderar varenda människa som jag någonsin stött på att gå in och kolla på när Schumacher kör in i sidan på Villeneuve på Europas GP 1997. För det är det ultimata klimaxet ändå. Med facit i hand och ha upplevt 2021.
Ja, det är på något sätt. Och grejen är att det är det ultimata...
Det här avgjordes på banan också.
Ja, men det här är också det ultimata... Alltså, både och på banan.
Ja.
Det avgörs ju efteråt också i domarrummet. Men det är också det ultimata klimaxet för Jacques Villeneuves karriär. Sen är ju han lite musiker, allt möjligt. Och nu mest ofta en lite sorgligare figur.
Ja, vi ska snabbt innan vi avslutar det här avsnittet bara rabbla alla olika organisationer som Jacques Villeneuve har kört i, för att det är 345 stycken.
Ja, men jag hör på att säga, ska vi rabbla alla team och alla organisationer han har kört för fram till idag, eftersom han fortfarande är lite semiaktiv, så kommer vi att hålla på till midnatt.
Ja,
typ.
Det kanske ändå inte är värdigt då ändå. Vi kanske bara ska säga att jag tror att han har kört i alla racingorganisationer i hela världen efter sin Formel 1-karriär. Men han kommer då alltså, som vi började på Jacques Villeneuve junior, han kommer in som en med buller och bång i F1, kommer tvåa första säsongen, vinner andra säsongen, och sen så går det inte i närheten. Säsongen efter 21 poäng blir femma. Säsongen efter, alltså det är retire the car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12 av 16 race så måste de dra retire the car, som han kör säsongen efter. Då kör han för bar, och det var ju inte kanon. Och sen så är det 7, 7, 12, 21, det bara kör två race där för ett Renault-team. Och sen 2005-2006 avslutar han sin F1-karriär genom att köra Sauber och komma 14-15, ta 9 och 7 poäng.
Han får ju faktiskt, alltså 2006 som är hans sista år i Formel 1, det är då också som Michael Schumacher slutar hos Ferrari. Då har ju alltså, samtidigt som Schumacher har, hans karriär har ju gått uppåt med 5 VM-titlar från 20 000 säger jag, från år 2000 till 2004, och sen har han 2 fighter med Fernando Alonso 2005 och 2006, så han lägger ner sin karriär. Det är ett stort, enormt medieuppbåd när han ska avsluta sin karriär. Det är till och med så att McLaren inte vill presentera Lewis Hamilton under hösten, för att allt ljus ligger på Michael Schumacher. Sommaren där innan, efter typ 12 lopp den säsongen, så får ju Jacques Villeneuve sparken från BMW Sauber och ersätts av Robert Kubica. Och jag minns vid något tillfälle jag var någonstans på något race, jag kommer inte ihåg vilket det var. Och en av de få sakerna jag minns därifrån, det är ju han sitter liksom i sitt motorhome där och lirar gitarr, Villeneuve, som någon slags halvsorglig cowboy på väg ut.
Känns som en Bradley Cooper i Star is Born vibben.
Ja, det var på något sätt, så var det bara sorgligt.
Ja, men just att han kommer in och tvåa första säsongen, ett andra säsongen.
Ja, men det är så här.
Och sen,
det är tvärs, och det är fritt fall på den.
Ja, det är också det som gör Jacques Villeneuve till en sån klassisk F1 figur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Med den här historien i bagaget om familjen Villeneuve så ska det bli lite annorlunda att följa Kanadas GP när man har gått igenom de här två karriärerna. Tycker jag. På banan Gilles Villeneuve där det står Salut Gilles på start- och målsträckan för en hyllning då till The Great Gilles Villeneuve som aldrig vann ett världsmästerskap men som fullbordades av hans son. Och bara några så här, om man hänger på lite F1-forum och sådär och kollar typ kommentarer på YouTube-filmer som handlar om den här 97-säsongen så är det de här tifosi som är liksom Ferrari-fansen eller vad man ska säga som de kallas. Där är det många som har sagt att så här, ja, jag har varit lifelong Ferrari-fan genom alla tider, alltid hejat på Ferrari. Men säsongen 97 så höll jag på Jacques Villeneuve för att han skulle fullända sin fars legacy genom att vinna en världsmästartitel för Villeneuve är ändå en så pass liksom Ferrari-förankrat namn att de ändå höll på Jacques Villeneuve i en Williams mot Schumacher i en Ferrari för att då det ska bli värdigt ikonen och Ferrari-legendaren, legenden Gilles Villeneuve.
Ja, men kär Schumacher.
Och sen gick den tillbaka till att hålla på Ferrari efteråt. Så
ja,
fort
jo, men för att på något sätt så fick ju Schumacher sina titlar i alla fall. Ja. Efter det.
Är det fint ändå att han fulländade sin fars F1-legacy genom att ta en titel till familjen Villeneuve? Det tycker jag är otroligt. Vilket avsnitt det här har varit och vilken rolig nostalgisk trip jag hoppas det har varit för er som har lyssnat. Jag rekommenderar alla att gå in och kolla på klimaxet av den här säsongen som avgjordes då på Europas GP 1997. Och med det så behöver vi inte säga så mycket mer. Det ska bli kul att kolla på banan.
Ja, men Kanadas GP är ju liksom en rolig bana att följa. Det brukar vara bra stämning. Hela stan liksom lever upp i samband med den här formuletten. Och sen har man ju alltid ett litet extra öga på Wall of Champions. Det är ställe på banan som har fått namnet av att flera världsmästare har kraschat på ett och samma ställe.
Vi tackar för idag och se fram emot nästa vecka när vi snackar ner Kanadas GP. Tack för att ni har hängt med oss och lyssnat.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.